Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Då ska ni känna hjärtligt välkomna till Rinkside Playoff denna på många håll i Sverige väldigt snöiga onsdagsmorgon. Har ni klara er ifrån och fastna med bilen och köra fast i någon snödriva och sånt, Daggen och Petter?
Jag känns som att Petter har en sån här stor truck.
Petter har ju universums största bil, kan jag avslöja. Jag har ju till och med fått åka i den. Den fastnar ingenstans.
Man åker runt och drar upp bilar från diket.
Ja.
men det har sina baksidor det där. För då får man liksom, som i morse var jag tvungen att gå upp klockan 6 på morgonen och köra gumman till jobbet. För att den har liksom, vi har ställt den nu, för den har sommardäck och hon kommer ingen vart. Så att det är inget positivt alls att ha en bil som kan köra när det kommer sådana här nedslag med vädret.
Din bil är ju enormt stor. Är den lika terrängduglig som Thornbergs? För att han har ju också, han har ju sånt riktigt pick-up-monster.
Nej, men han ser ju såklart bättre i sånt terräng, off-road så att säga.
Ni är många i SHL-gänget som har en aura över att ha en sån här pickup-truck liksom.
Är det? Nej, men Thornberg är ju liksom, självklart, han ska ju ha en sån, för att jag menar, herregud.
Thornberg är ju mest off-road i hela här gänget.
Ja, han kan ju liksom härma alla fåglar i hela världen. Han kan jaga, han kan bygga en bastu själv med en hand. Det är liksom, vi ligger liksom mil bak, så att han ska ju ha en fucking off-road truck.
Och sen har du gänget liksom, Fredrik, och han har aura cykla överallt som han nu gör också så där.
Ja, men han vill inte jag ha i en bil alltså, för att det är liksom, han vet ju inte ens om han byter en propp i huset, så att
exakt, det är fan sant det.
Vi har ändå liksom vitt skilda personligheter i vårt expertgalleri. Det gillar vi. Hörni, idag så finns det ett antal punkter som vi kommer att fokusera på, bland annat förutsättningarna inför match 7 mellan Frölunda och Leksand och kvällens möte mellan Karlskoga och Brynäs naturligtvis. Men det finns bara ett ställe att starta på så här dagen efter första mötet mellan Djurgården och Mora. Och det är Linus Klasen som stjäl showen. Daggen, du satt liksom på första parkett och fick uppleva den här matchen. Och var en del av den. Vad smält intrycken här nu ett halvt dygn efter, om vi liksom fokar på Klasen specifikt, vad känner du runt den insatsen?
Att det är någonstans typiskt Linus Klasen att hamna i centrum på något sätt. Jag tycker att det är, ja, man är en häftig artist vi har. Han bjuder på det extra. Sen så jag tycker själva matchstraffet är lite oturligt. Jag tror inte Linus Klasen vill gå in och sätta en klubba i ansiktet. Han försöker sätta stopp i spelet. Sen kommer klubban upp i ansiktet. Det är en solklar matchstraff. Jag hoppas att det inte blir några avstängningar för den här. Men den här straffen han gör. Alltså hur han bromsar, pauserar och bara chippar upp den i krysset. Och sen efteråt. Du varit med Jarmo Jäger, målgesten, saluter mot publiken, bara upp. Ja, han är en häftig artist. Och det är han på något sätt som ligger bakom vändningen. Och han har liksom 1-1 passningen till Liss i powerplay som inte fungerar. Han har kyliga straffen. Visst, han tar matchstraffet, men han är fortfarande där. Även fast han inte är ett Djurgård som inte kommer upp i nivå, och framförallt inte en Klasen som kommer upp i den nivå som vi förväntar oss, så är det han som är en bidragande orsak till att de vinner matchen.
Ja, och nej, jag instämmer. Det är ju inte mycket som stämmer för Djurgården. Jag var ju på plats igår faktiskt. Jag har ju en liten sån här, det kanske folk har anat, att jag i grunden så har jag ju spelat i Djurgården och är född i Stockholm och håller lite på Djurgården. Jag har liksom inga hemligheter där, men så att jag var faktiskt på plats igår för första gången med min yngsta son. Man hinner inte gå på matcherna, så det var lite kul. Var bra drag och allting, men helt ärligt, Dagen Mora är ju mycket bättre. De ska ju ha vunnit den här matchen. De skapar fler lägen, fler avslut i slottet. De dominerar, spelar 5-5 och allting. Så att...
Ja, jag tycker att det är, om man kollar på, jag hade en jäkligt höga förhoppningar om matchen. Tifo-gruppen, alltid 5+, måste jag säga, på Hovet. Alltså inramningen när man kommer ut där. Men jag nog länge sedan jag hörde Hovet tysta så mycket som under andra perioden, när alltså kolla Moras alltså fart i spelet, fysisk närvaro. Vi har den här fjärde kedjan med Anton Eriksson och Henrik Eriksson som liksom, de tacklar, de fullföljer. Och där, jag tror den matchbilden som Mora sätter upp i andra perioden, den vill inte Djurgården ha. Jag tycker att Mora är, om du kollar kvartsfinalen mot AIK, den fysiska närvaron som de lärde sig spela med, och framförallt den här farten i spelet, det såg vi igår i 2 perioder. Jag tyckte att det fanns en anspänningsnivå i Djurgården som inte gjorde att de liksom fick fart i spelet. Vi kollar på, alltså kolla nerifrån hur mycket man kladdar med pucken, hur mycket man liksom, passningskvaliteten finns inte. Vi har pratat om powerplay ganska länge, att det inte fungerar i Djurgården. Ändå med de kvaliteterna som finns i den truppen så borde det vara. Men under 2 perioder så är Mora, de är mycket bättre. Så...
Ja. Djurgården kom väl ut starkt första 5 minuterna, påhejade just av liksom ett starkt tifo och den stämningen som var. Och då kände man ju att det här, jäklar, vad det här kommer bli en överkörning, kändes det som ett tag. Men det som du säger, sen sakta och säkert jobbar sig Mora in i det. Och Djurgården har ju bekymmer i kedjeformationerna, tycker jag, hur de ska... Det lirar inte. Jag tycker Victor Nilsson har inte varit alls den spelaren som man hade hoppats på, och han platsar inte alls där, tycker jag, i första kedjan just nu. De måste hitta andra kedjekombinationer, för fortsätter det så här så kommer Mora vinna den här semifinalen. Så var känslan, tycker jag, efter matchen. Det var, du har Klasen som i powerplay är suverän, och när han får lägga en straff, underbar, men spel 5-5 så bidrar inte han heller så mycket nu. Och du ser Olle Liss, bara han har ju bara skottet, alltså, annars är det ju syrgastur på honom när han har 10 meter. Så att, nej, det är lite att jobba med.
Jag tycker powerplay blir ganska lättläst när Linus Klasen, allt går ut på att Linus Klasen ska slå den där extra passningen. Jag tycker att det är 4 stycken i Djurgården som blir rätt passiva på grund av att han tar den nästan för stor roll. Det är allt utgår från Linus Klasen. Vilket gör att de andra liksom, de hittar inte riktigt rätt där. Och jag tänker, om Djurgården ska gå längre och om man ska slå ut Mora, då måste man få ett powerplay som liksom klickar. För just nu, det, alltså passningskvaliteten, passningstempot, den är väldigt låg.
Men de imponerar Mora, måste jag säga. Herregud, alltså. Nu med Jetman tillbaka också. Sten tycker jag är underbar att se, vilken energi han har. Och Persson är väl i en ruggig form nu.
Han är inte slutspelsformen, men det är samma sak där. Jag tycker att de ger bort matchen. Det är de som ger bort matchen också. Helt plötsligt börjar de kladda i tredje perioden. Du ser Norén ge bort den till Linus Eriksson. Och det får man väl ändå, om man ska plussa någonting för Djurgården, så är de är effektiva när de väl får chansen. Mm.
Det var väl lite storyn mot Björklöven också, att du fick dem, Djurgården fick de här psykologiska målen hela tiden. Man liksom, det var ju flera matcher som man fick till väldigt tidiga mål och gick upp liksom i tidiga ledningar och fick utdelning i rätt läge. Nu är det snarare så att man har marginalerna på sin sida bakåt. Mora har väl en stolpträff och man har flera frilägen i numerärt underläge som man kan ta vara på. Det fanns ju flera möjligheter flera gånger om för Mora att stänga den här matchen, både i andra och i början på tredje. Ja.
Nej, händer ingenting så här psykologiskt i den här det mentala spelet som man kan prata om, att Mora tappar det här momentumet, det här övertaget de ser ut att ha just nu, tycker jag, spelmässigt och allting. Så man vet aldrig, skulle Djurgården lyckas vinna imorgon, få 2-0, ja, men då sätter det sig ju liksom någonstans, då börjar det mentala spelet att kan Mora hitta tillbaka och hitta dit. Men det har ju Mora lyckats med tidigare, så det finns ingenting som säger att det är kört om de skulle även till och med förlora imorgon. Men jag är som du är inne på det, Henke, också. Jag tycker det var, de hade två frilägen i andra som jag minns, det var ett som tog på klubbspetsen på Andrén. Det är bara flyt att han räddar en. Otur för Mora, och sen hade de något när han, jag kommer inte ihåg med vad som kom fri, det var ett annat friläge, alltså det är öppet mål, han får bort den men skjuter precis utanför. Det fanns lägen där, och sen så, som du säger, de tafflade till det lite i tredje, Mora, men jag är imponerad av Mora faktiskt.
Men Petter, du som är gammal stor målvakt, Andréns form här i slutspelet är ändå, det är han som vinner matchen åt, han håller kvar i matchen, det är alltså, du är inne på det, tre frilägen. Ja. 5 minuter powerplay han bra i. Ja. Ja. Han vinner ändå målvaktsmatchen mot Ignacio.
Och börjar egentligen med att släppa första avslutet på mål på ett sätt som... jag brukar försvara när de sätter sig sms och sådär. Men den här gången sitter han ju ovanför benskyddet. Så att där skulle han kunna varit tät med armen och plocken. Även om det var oturligt. Men komma tillbaka från den. Och sen ska man veta det, hur frågasatt målvaktsposten har varit i Djurgården under hela säsongen, och med Hävelid och Andrén och sen kan man ju fråga sig varför inte Myhrenberg var på plats. Han är ju namngiven målvakt, jag vet inte vad som har hänt där, men och du har Lidö då som i division 1 målvakt, har gjort det bra, men alltså målvaktsposten är ju ett stort och med tanke på den bakgrunden att komma ut och göra den här matchen igår som Andrén gör, så helt klart är han ju matchhjälte.
Djurgården räddas ju någonstans här av sina spetskvaliteter. Du har Linus Klasen som går in och sätter den där straffen på ett sätt som bara han kan göra. Och Olle Liss som liksom har Hockeyallsvenskans hårdaste skott som krutar in just ett sånt. Men skulle vilja uppehålla mig lite just kring Linus Klasen och liksom de här minuterna som blir så signifikativa för honom. Alltså just det här, den här straffsituationen och liksom honören som följer. Finns det någon som älskar den typen av show lika mycket som Linus Klasen? Finns det någon sån kvar i svensk hockey överhuvudtaget som liksom växer i den typen av moment och liksom vill tuppa sig, vill vara liksom den som bjuder på show och liksom brösta upp sig i ett sånt läge?
Nej, tyvärr så finns det inte det. De är en utdöende art.
Ja, verkligen. Det kan man lugnt säga att de är. Kanske både på gott och ont, ska jag säga. Men de fanns ju mer förr. Men det råder ju inget tvivel om att... jag menar, det är liksom, vi vet ju genom tiden. Men jag spelade ju med Linkan Bremberg. Han kunde ju ha den här lite nonchalanta stilen, lite synas ibland. Men sen helt plötsligt så... Han har haft faktiskt en liknande straff som jag minns så där, att han har gjort också när han åker sakta och bara liksom, det ser inte ens ut som han har gjort en ansats till att skjuta, utan det bara flippar till och så är bara whoops, och sitter han uppe i klykan, och det var väldigt likt den Klasen gjorde igår faktiskt. Men nej, det är ju, artister har ju försvunnit, det råder väl inget tvivel om med den spelutveckling vi har haft inom ishockeyn, med fart och frenesi och allting och disciplin. Det som jag säger, på gott och ont, vi har ju mer skolade spelare nu, men jag vet inte fan om det är roligare.
Jag tycker att det är imponerande att se, om vi kollar på som igår, Petter Westerheim, Linus Eriksson, alltså de typen av spelare som, de här tvåvägscentrarna som spelar inte i full fart, de läser situationerna på ett jäkligt bra sätt. Ja. De typen av spelare, vi hade Noah Östlund förra året i Djurgården som spelar i Växjö idag. Den typen av spelare ser vi mindre av som kommer upp. De är skickliga, riktigt tvåvägscentrarna som vet hur man spelar hockey. Alltså, du är riktigt bra hockeyspelare. Men den här farten, den ser vi mer spelare som bygger runt individuell skicklighet. Sen Klasen, alltså, jag tycker allt med den här straffen är perfektion. Han träffar alltså ribban så det klingar lite.
Ja.
Över, och sen den här honören bara. Ja, Jag älskar de här artisterna som verkligen vågar bjuda på sig själv också i intervjuer och bidrar till att ligan höjts, för de behövs alltså.
Det gör man ju. Alltså också, vet ju du också, ju äldre man blir så har du mer erfarenhet och du vågar liksom, du har en platå att stå på. Men det är svårt att göra om man kommer upp som 20-åring. Det finns ju dem också, men de brukar ju sen lära sig och där kan det vara lite mer. Jag menar, Klasen någonstans så har ju lite hela tiden glimten i ögat och med den karriären bakom sig så har han ju ganska gott gry så att säga i ryggen måste man säga när han gör de här grejerna. Man ser ju det. Han bryr sig inte om man skulle missa. Det är det som är och det är det som gör. Att han vågar ju misslyckas.
Och det är väl samma med de här norska spelarna i Mora. Det är ju liksom Marcus och Martinus. Vad heter de?
Ja, exakt.
De är så här orädda. De vågar säga vad de tycker och tänker. De kanske är lite förstörda, får man väl säga. Och det är bara liksom sätta upp en mikrofon under ansiktet på dem så bjuder de på show. Det är faktiskt jäkligt kul att se.
Men tror du inte att det är en liten ny era på gång just med de här yngre spelarna med sociala medier, samhället vi lever i och det är TikTok och det ena och det andra och lite mer individualister. Men ett tag har vi ju klagat på att liksom det kom fram för många curlade individualister som bara såg till sitt. Och jag vill ju gärna se mer lagspel också, men så var det ju förut. Man kunde ju ha individuella artister och just det där och liksom som bjöd på sig själv, men ändå var man en del av laget. Det är väl lite det kanske som jag har klagat på senare 10 åren. Men och se de här unga spelarna nu som kommer upp och jag tror nog vi kommer se en liten revival där. Du är inne på det, Noah Östlund som det, jag tror det kommer komma upp de här smarta centertyperna som vi levde mycket på förr i tiden.
Vi pratade lite om det här för härom veckan när Sanni och Joel var med just kring alltså det allmänna spelsättet inom svensk hockey och de liksom regerande spelmodell och vad det får fram för spelare. Men vi har haft ett antal år där liksom allt handlat om bara fart, press. Men att det liksom har luckrats upp lite grann de sista åren kanske med Växjös framgångar. Känner ni att det någonstans också bygger bättre och annorlunda spelartyper som får komma fram? För vi har ju haft många år med spelare som just har också stått för den typen av spel individuellt med just hög fart och liksom ett väldigt intensivt och frenetiskt spel. Men finns det läge för den här typen av just Östlund-typer kanske som kan pulsera lite i tempo och som kan liksom lira lite sitt eget spel trots oavsett matchbild?
Ja, absolut. Alltså det ser du ju nu. Alltså Rosén som är runt som en miljon igen här nu. Och, jag menar, alltså i Växjö. Det finns ju en anledning till att Östlund går till Växjö också. Och sen kan jag ju säga det bara med om vi ska komma in på den sen också med Frölunda-Leksand. Det är ju faktiskt, alltså om du tänker just med det här pressspelet som har funnits och allting och det här lite glada anfallshockeyn så, jag menar Leksand, det var ju rock'n'roll förut. Det var ju liksom 100% framåt och sen så var det, man släppte till vad som helst bakåt. Frölunda också med sin aggressiva forecheck, jaga. De har ju fortfarande det jobbet i sig, men de spelar ju helt annorlunda. Så jag menar, att se den här dramatiska nu kvartsfinalen sjundagande kväll, det är ju två tänkande lag, om jag säger så. Nu, det har de alltid varit såklart, men på något sätt så hur de skickliga de är i spelet utan puck och allting. Och det var kanske inte den matchen som man såg framför sig om man inte har följt hockeyn den här säsongen, att de här två lagen skulle spela för. Så det är ju helt klart att vi är inne på en, så att säga, från att gått kanske från en Skellefteå-era som började med att mata så mycket framåt som möjligt och snabbt spela sig ur zon och alltid spela sig ur zon, inte slicing, till att vi nu börjar se att det är Växjö som styr lite utveckling.
Och det vill bara kolla, jag väntar på att Hockeyallsvenskan skulle anamma det här också. Det ser vi i de här semifinalerna. Mora kanske vill ha mer fart och fläkt liksom, men jag tycker ändå att det, om du kollar Djurgårdens kvartsfinal, det är väldigt kontrollerat. Om du kollar Karlskoga mot Brynäs alltså, som spelar ikväll också, det är liksom mer kontrollerat. Det är inte den här farten och fläkten som jag upplevt hockey svenskarna varit förut, för det har bara byggt på det innan och så det är en trend som går. Det går ju ofta så där.
Jag tänker vi ska röra oss mot Leksand Frölunda alldeles strax. Men avslutningsvis innan vi stänger Djurgården Mora, matchstraffet som ju Klasen avslutar sin kväll med ser inte ut att rendera i någon form av anmälan eller avstängning. När vi spelar in det här, då är klockan bit över 9 och det har inte kommit in någonting ännu. Rätt eller fel?
Ja, men det är bra tycker jag. Jag tycker inte det ska vara något. Nöje med matchraft där så spelar vi vidare sen.
Ja, nej, jag tycker att det är helt okej. Alltså helt okej att det är matchstraff. Det ska vara ett matchstraff. Dagen säger det också som jobbade med matchen. Liksom, att det är ju självklart. Men man måste ju börja se till ibland så här, vad är det som är, vad gör man med flit? Vad är vilje? Vad är det riktigt fulknep? Jag menar liksom, jag är nöjd med beslutet om det nu inte leder till någon liksom vidare straff. Det var ju samma Brynäs hade något liknande där med Ben och jag menar, det liksom, men jag är inte nöjd förrän jag ser det här över liksom hela säsongen. Jag är lite trött på att sitta och prata om, jag har ändå hållit på med det här några år nu i tvn, om man säger, med det och följer på ett annat sätt än när man var spelare. Och jag tror vi varje år sitter och pratar om att ja, men det är slutspelsregler. Och det är ju till och med det här nu. Vi håller på fortfarande på det. Nej, det finns inget. Jo, det gör det. Det bedöms annorlunda. Och till och med så att anmälningar och sånt liksom inte går vidare. Eller matchstraffen går inte vidare till disciplinnämnden. Till och med där ser vi en förändring i de här sammanhangen. Och det enda som är kvar. Men vi ska inte ta den bollen nu, jag lovar. Med pååkningar och domare. För då... Då får vi sitta och prata längre.
Då får vi sitta där.
Då får vi avsätta extra tid.
ja. Nej, men sen det låter bättre tycker jag. Just där som Klasen gör ju inte med flit. Han vill ju inte. Han kommer och han ska skydda sig. Det går fort där ute. Alltså, ja, jag tycker att det i sådana fall är det rätt.
Men det är väl många som hävdar att det inte ska vara något på det här. För att inte Ben fick något. Och vi hade Olsen i matchen innan. Men slår jag någon på käften på gatan och kommer undan med det, så kan jag inte göra det dagen efter. Det är någon, till slut är det någon som ser mig. Alltså, det är fortfarande matchat i båda fallen. Eller alla tre fall.
Ja. Och det kommer ju alltid ske sen att man just liksom, att domarna kan ju missa saker också. Det är liksom, det är mänskligt och det tror jag alla har överseende med. Men att det blev ett matchstraff igår, jättebra. Och det tycker jag var helt rätt. Sen får vi se då. Men det verkar som det inte blir en anmälan och då är det bra. Fine.
Låt oss ta oss vidare då mot Frölunda mot Leksand. Ikväll så kommer avgörandet till slut i Göteborg. Match 7 i den här oerhört spännande kvartsfinalserien. Petter, jag är lite nyfiken på att höra vilket lag du tror trivs bäst i det här läget. Är det Leksand som slår lite underifrån och som inte har haft en slutspelsframgång på länge och kanske har lite mindre att förlora? Eller är det ett Frölunda som har varit i den här situationen mycket tidigare och har den här erfarenheten av den? Vilka tror du gillar läget bäst?
Alltså, det finns ju erfarna spelare, om man säger. Om man säger Frölunda har ju varit i sådana här positioner förut, och titta i fjol också hur man vann och gick vidare till semin och slog ut Färjestad, va? Det är någonstans så skulle jag vara som en politiker, jag slänger mig undan den lite grann, den där frågan, och säger så här istället, att om jag ser till hur den här kvartsfinalserien har utvecklats, så är det ju faktiskt ett Leksand som var betydligt bättre initialt och tycker jag liksom är liksom det bättre laget i spel, skapar mer lägen, och vi pratade mycket om Lasse Johansson. Har ni tänkt på det nu? Att nu pratar vi mer om Filip Larsson
nollan,
och sen var han fenomenal senast. Och jag brukar säga det, om man pratar mycket om en målvakt som vi gjorde om Lasse, då förstår man att då har det andra laget varit bättre laget spelmässigt. Så det har börjat faktiskt att glida över till ett Frölunda-läge där jag tycker de gör sin bästa prestation senast, men förlorar matchen på grund av ett effektivt Leksand som inte alls gick att känna igen kanske att de var i spelförande laget. Och Lasse Johansson var mänsklig. Och så att det känns som ett riktigt bra läge, även om Leksand nu tog det till sjunde avgörande. Men jag skulle vilja säga att Frölunda faktiskt, det har ju pendlat här. Det var 55-45 innan hade jag till Frölunda. Sen var det 55-45 till Leksand väldigt länge. Nu är det 55-45 Frölunda då, för jag stannar. Det är lite så här fegt svar. Men det har ju varit en sån otroligt bra kvalitativ kvartsfinalserie det här. Så att, med två skickliga lag som hanterar offensiven, defensiven. Vi pratar ju mycket om Anton Lindholm pratar mycket om Folin och att sådana spelare också får ett utrymme och inte bara sitta och prata om spelartyper som Linus Klasen och
Men det är också de
liknande.
där spelartyperna som kommer fram i ett slutspel också. Vi ser ju
Ja.
många som åker och gömmer sig nu under en
Ja.
tid när det
Ja.
blir tätare matcher. Jag tror ju den där rutinen för Frölunda kommer vara avgörande. Och vem hade du velat haft i mål idag, Petter? Lasse eller Filip?
Ja, men det blir ju ett sånt här, du vet, ryggmärgssvar att jag säger Lasse bara för att han har erfarenheten. Men jag ska säga det också att Filip Larssons hela säsong, där tycker jag han har spelat på en otroligt hög nivå. Och dessutom studsat tillbaka efter den här debaclet nere i Skandinavien, där han faktiskt samtliga tre mål han släpper i ju, så att säga, när det betyder något, är ju alltså den är ju inte han nöjd med. Det skulle ju kunna sänka vem som helst i ett fullsatt Skandinavium och känna själv att de gör ju en jättebra match liksom, fram till att Frölunda får de där 1-0, 2-0 och sen även 3-0. Men det blir ju Lasse med den erfarenheten han har. Självklart så blir det att jag känner ju att han har ju den här förmågan att kliva upp. Men det är ju, om jag säger så här, målvaktsmatchen, när jag går in med nyktra ögon så är det ju 50-50. Alltså, nu har båda två gjort en liten sämre insats. Men Filip Larsson visar under säsongen och jag menar, han har varit utomlands och spelat, även om han är yngre och allting, och har ju liksom varit med om en tuff resa nu senast, eller senast nere i Skandinavien, och kommit tillbaka. Så han har ju visat prov på otrolig mental styrka också.
För mig så känns det som att det är Frölunda som har en högre nivå. Jag tycker att det är Malte Strömballe som inte har kommit upp i den nivån vi såg under grundserien. Så det känns ändå som att det finns en knapp till i Frölunda att trycka på om man skulle gå. Så jag tror hemmaplan också i kokande Skandinavien, match 7. Jag tror ändå att det finns en fördel där för Frölunda.
Men de måste ju trycka på den här knappen, den är inte så lätt. Vi har ju
Nej,
liksom
inte så lätt.
vi
Nej,
har ju
nej.
väntat lite grann faktiskt på, ju som du är inne på, med Malte Strömwall och den linan, att det ska. Nu gjorde han ju lite justeringar där sist och tog bort Roma faktiskt. Så att vi får se hur de startar ikväll. Men det är ju just Malte som är den liksom, faktorn. Jag skulle säga att Leksand egentligen har ju fler skickligare spelare på forwardsidan än vad Frölunda har.
Men apropå det offensiva sparkapitalet i Frölunda, du har ju, precis som ni är inne på, det är ju fler som inte har kommit igång. Strömba står på 1+1 på 6 matcher, Klingberg poänglös, Öberg poänglös. Vad är det liksom, vad är det som krävs för att man ska kunna trycka på den här knappen då i Frölundas offensiv och få igång de här oerhört spelskickliga spelarna som man ju faktiskt har?
Ja, men Klingberg skulle ju kunna böka in ett mål ikväll. Det skulle ju Öberg också få göra, som har haft det jättetufft liksom. Men de är ju inte de här faktorerna, de här skickliga spelarna. De är ju det här, de är Frölunda-spelare nu får man tänka på. De är ju hårt jobbande bara. Det är kanske det laget, som jag har sagt det förut, det är Frölunda för mig kanske det lag som jobbar hårdast. De spelar Rönnberg-hockey. Det är liksom, han får verkligen alla spelare underkasta sig allting. Och den enda X-faktorn som de har på det sättet är ju Malte Strömwall. Och så tog man in Roma som ska vara den här, ja, spelfördelaren. Men Leksand har ju mer skickliga spelare, det råder inget tvivel om. Men de jobbar ju inte, de är inte lika hårt jobbande som Frölunda.
Det är väl bara att kolla på vårat slutspel i Hockeyallsvenskan, där i Södertälje, som de här typerna av skickliga spelare, Marcus Eriksson och de här som inte kom fram i slutspelet. Alltså, du behöver de spelarna i ett slutspel för att bryta mönster. Alltså, jobba hårt och det går långt, men om du ska vinna någonting, alltså du måste ha någon som liksom gör det där lilla extra och vågar göra och får utrymme för det också. Och det är ju Malte Strömwall som måste göra det för Frölunda.
Nej, och tittar man på backarna så är det ju också att man där ser man ju, alltså jag tycker nu gjorde Kate ett konstmål, men han har ju inte alls varit den här offensiva spetsen på backsidan som man kanske skulle vilja ha. Och tittar du på Frölunda så är ju Tömmernes den spelaren då som ska kunna vara den här X-faktorn också på backsidan. Han har inte heller riktigt sådär. Så att Malte och Tömmernes på den sidan, de kan ju vara den här X-faktorn för Frölunda här ikväll, absolut.
Men
Den
vad
stora
lutar ni åt
frågan,
då?
Henk.
Om ni måste ta ett beslut. Ja, kör.
Är det match 7 eller game 7?
Vi konstaterar igår att vi får säga Game 7 i den här podden i alla fall.
Ja, bra. Ja, i podden. Ja, exakt. Ja.
Men där måste vi, sändningen är en annan sak.
Där måste Petter vi säga. Ja. Nej, men Lasse Granqvist är ju otrolig att jobba med. För han, jag kan säga att han skyr när vi nu tar in engelska uttryck. Eller ganska alla... hårt.
Ja. Lasse är med i podden imorgon. Jag ska fråga honom vad han kommer att referera till den här matchen till.
För mig är det match 7 och jag tror att Frölunda tar det.
Ja, jag är inne på Frölunda också faktiskt. Just med tanke på att de har fört över skutan tillbaka till deras favör lite grann här. Och det är trots då förlusten senast. Så, men det, tittar man på all underliggande statistik också, det är otroligt jämnt. De här lagen emellan den här serien. Otroligt.
Ja. Ja, det blir en rysare. Frågan är hur jämnt det blir i mötet Brynäs-Karlskoga. Det var tajt i första matchen, även om Brynäs var tydligt spelförande. Så lyckas Karlskoga pressa fram en förlängning efter tidig utdelning. Dagge, vad förväntar du dig för matchbild där ikväll?
Ja, men, ganska liknande tror jag. Jag tror att det är Brynäs som kommer ha mycket puck, mycket offensiv zontid som vi såg i första matchen. Så sen, jag tror Karlskoga är ganska besvikna på, de hade lite för stor respekt i första matchen. Även fast man leder med 2-0 så det spelar inte matchbilden. Jag tycker att det är Brynäs som för matchen. Precis som i kvartsfinalen så är jag imponerad över det där lugnet som Brynäs har i sitt sätt att spela. Det är kontinuerligt, rakt upp, de pumpar på oavsett om det står 2-0 eller om det står 2-0 till dem. Så... Men Karlskoga sätt att spela med puckar, jag tycker att de visar lite för stor respekt för Brynäs. De har skvätt iväg den lite för lätt. Jag tycker att man måste ta mer kommando och försöka anfalla mer. För i första matchen så är det Brynäs som sköljer över dem och till slut så får de målet. Alltså Brattström och, är bra. Sen tror jag att man ställer Helge Smed idag. Helge Smed är en... Jag tycker Brattström är mer stabil, men Helge Smed kan vinna matchen åt dig. De bara övertar en match och kan man få Helgen Smed då liksom steppa upp och vara den här matchvinnaren så jag tror man väljer att stå, men ganska liknande matchbild kommer det nog bli, men om Karlskoga kan liksom ta lite mer kommando med pucken så tror jag att de kan vara där och ta en match, självklart.
Jag håller med, Smed har spelat otroligt bra där faktiskt och sen, jag vet inte, hur är det med Klara där egentligen nu?
Han har varit sjuk i alla fall. Jag tror han hade väl kunnat stå senast, men man valde att ta det lite lugnt med honom och spela in i Korå.
Han kommer stå. Jag tror att
Tror jag också. Jag tror det är viktigt för Brynäs också faktiskt. Jag tycker inte det lilla jag sett av Korå har inte direkt varit jätteimponerande. Så att, det tror jag också är en viktig faktor. Men det var kul att du sa det, Dagen, för att jag vet Brattström är ju, han är en duktig målvakt, men Smed har spelat otroligt, han är imponerad på mig alltså.
Ja, men det som Brattström ger är ju det lugnet. Jag älskar att spela med målvakter som har det där. Ja, men det känns som att den tar i bröstet hela tiden. Alltså det vet oavsett hur spelet är, en överflyttning så sitter den i bröstet. Det Helgen Smed är, han är kanske lite mer flängig, men det är en matchvinnare. Det är en matchvinnare, och ska man ta en match där uppe så tror jag att Helge Smed kan stjäla en för dem. Det ska bli intressant målvaktsvalet ikväll. Men det ska närvaron för Karlskoga också måste upp lite också. Vi såg Lennartsson, det hade Lenny Bingo eller vad man kallar det för Karlskoga, att han liksom måste sätta en tackling med som varje byte han är inne på där. Så det är en häftig matchserie. Men Brynäs känns tunga. De känns riktigt, riktigt tunga.
Onekligen. Vi ser fram emot den och vi ser fram emot Game 7 som vi får säga i den här podden. Leksand. Båda ser ni på TV4 Play ikväll. Petter Rönnqvist, Dagen Eriksson. Stort tack för att ni var med idag. Ringside Playoff tillbaka imorgon. Då med Lasse Granqvist och Staffan Kronvall. Välmött då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.